Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Grönsakslandet är här igen. Välkommen Elin. Hur
Tack.
Går det? Har du kommit igång?
Alltså jag har rivstartat.
Har du gjort?
Nej, men jag har ju ett helt brätte av kronärtskocka nu. Okej, ska jag förklara?
Ja, förklara. Du såg min fråga nu.
Vad jag hörde, din tystnad, jag såg din blick. Nej, men du vet, jag har ju liksom en så här, min setup för hur jag sår mina fröer är en sån här ful, gammal frigolitlåda som är liksom inte integrerar allting. Det är liksom, den underst så är det ett litet vattenmagasin och sen så är det en liten upphöjning och så ovanpå upphöjning så står liksom ett litet pluggbräde. Mm. Ett pluggbrätte där det är liksom varje frö får vara i en egen
liten cell.
Exakt, liten cell. Och sen så mellan det här pluggbrättet och vattenmagasinet så går det en matta som suger i sig vatten och sen så på toppen så ställer man liksom en stor plastlåda så att det inte avdunstar vatten.
Så det är som ett litet miniväxthus?
Exakt, ett litet miniväxthus.
Har du köpt det här eller har du själv tillverkat det?
Alltså grejen är, vad kul att du frågar, Bella. Det här var liksom, det här är det som jag är uppvuxen med att odla i. Det här var det min mamma drog upp sina fröer i. Mm. Och när jag blev odlingsintresserad så var det så himla naturligt och börja odla den. Och jag känner att det måste vara någon form av litet patent eller någonting. För att den här frigolitlådan som jag har köpt är liksom identisk med den min mamma hade. Ingen utveckling har skett överhuvudtaget.
Men den finns inte kvar, den hon odlar i?
Nej, alltså de är ganska rackiga. Det är liksom bara ganska, inte någon lyxig produkt. Utan det är
de tar slut.
De tar slut helt enkelt. Men jag älskar den här lådan. Den gör liksom, den skyddar fröna, den gör att grobarheten ökar jättemycket. Och så här, man glömmer inte att vattna på det sättet som man kan göra och så.
Men nu sa du att du hade hela den lådan full med kronärtskocka.
Du märkte det.
Du tänker inte odla någonting annat i år?
Du känner ju till att jag odlar på ett cirka 100 kvadrat. Så du gjorde ett snabbt överslagsuträkning här om att...
Jag tyckte vi förra gången konstaterade att det skulle bli glamourrötternas tid. År. Och nu har du satt på kronärtskockernas år.
Jag är helt inne på glamouroten fortfarande. Rötter brukar ju inte vara så där superförtjusta och bli förflyttade inifrån och ut. Så jag tänker att rötterna ska få köra direkt i jorden.
Det är direkt så då.
Precis.
Då håller jag mig för näsan. För att
fick du ett sånt där nyp?
Därför låter konstigt.
Nej, men så, jag håller på med det här pluggbrättet som jag älskar varje år. Och så såg jag liksom en rad med basilika och så såg jag en rad med kronärtskocka och så såg jag en rad med chili. Och så gror de i olika takt. Och så har jag liksom sågat isär den för att jag ska kunna ta ur de här olika. När en har grott så vill man ta ut den och plantera om den. Och då skadar jag de andra och jag stör dem. Och så står den halvtom och halvfull. Och då blir det fel på den här lilla uppsugningsmattan. Så i år har jag kommit på den här idén. Jag sår en sort åt gången. Alltså bara en enda grej åt gången. 25 eller vad det kan vara. 36.
Okej. Okay.
Vill du nysa lite?
Nej, men jag undrar vad du tänker göra med de där 36 små plantorna.
Jag tänker mig att det ska bli en stafettodling av det här.
Hur menar du då?
Alltså, jag tänker så här. Jag sår mina 25 kronärtskakor. Och så berättar jag för folk jag känner att jag gör det. Mm. Och så säger jag så här, jag kommer använda kanske 2. Om du vill ha ett par stycken, tänk på mig när du sår. Och så sår den personen 35 stycken av någonting.
Ja. Tomater.
Tomater till exempel, som jag hatar och så.
Varför hatar du det?
Ja, men de blir så stora och de är så kinkiga och primadonnaaktiga. De vill ha så mycket ljus och de vill ha så mycket näring. Och de vill ha och vill ha och vill ha. Och så vidare. Vi ska inte prata skit om tomater. Jag älskar när jag får dem av folk.
Du kan få mig.
Vill du ha en kronärtskocka?
Absolut, jag vill ha 2.
Så här funkar stafettodling.
Det är helt enkelt byteshandel.
Exakt.
Det handlar om. Ja. Men är det inte egentligen smartare då att man går ihop 10 stycken och säger okej, nu odlar vi tillsammans.
Jo.
10, 10, 10, 10.
Ja. Och där känner jag också att det kommer på något sätt att finnas en tjänst på internet som gör att man kan samordna det här. Men den hade jag hittat än.
Den kanske du ska starta, alltså, helt enkelt. Det kan ju vara vår Facebook-sida.
Det är där man anmäler sig och sen så byter man. Alla som är på samma plats kan byta växter med varandra.
Det värsta är att om man drar igång, det tycker jag, det är min erfarenhet, drar man igång någonting så blir man också någon slags administratör för det hela. Och det känner jag att det är där det brister för mig.
Ja.
Jag odlar gärna 36 tomatplantor och byter. Men om jag ska börja skicka runt plantor, eller så möts man någonstans och byter.
Exakt. Det tror jag är det bästa.
Dag är väl det bästa. Då får man nästan, men då skulle man ju nästan starta någon slags plantbytarkedja. Så att, att jag menar, alla som bor i närheten av Sveg träffas.
Jag menar, människor som är kriminella människor lyckas lösa det här hela tiden. Det finns kriminella ringar överallt. Det måste vara, det kan inte vara så svårt.
Nej, det kan det inte. Det är bara det att det måste man bli kriminell för att byta.
Det kanske är det
plantor.
Som
kanske det som är grejen. Du på vad det är för plant du måste byta.
Ett underjordiskt plant. Nej, men det här, så men okej, okay, så det här, ett frö är sått.
Ett frö har sått och det är kronärtskocka. Ja. Vilken sort sådde du?
Bara vanlig Green Globe, för att jag har hamstrat det vid något tillfälle i mitt liv. Och det var fortfarande lite grovkraft i dem. Så jag gjorde ett sånt här litet test.
Du tog gamla?
Ja.
Vet du, det har jag också gjort. Jag har petat ner saker som... Eftersom du vet att jag fick ju min odlarångest.
Ja.
Men efter vårt möte så gick jag hem och så rotade jag i min korg. Där jag har ett ganska trevligt system, inser jag nu.
Hur ser
det
ut?
Jag har nämligen delat in alla fröer dels i vad som ska försås och sen står allting i...
I månadsvis?
Nej, inte månadsvis. Nej, det gör det inte. Men det är nästa. Det är nästa att man liksom januari, februari, eller januari är väl inte så lyckat, men februari, mars, april, försådd. Men jag har i alla fall en försådslåda. Och sen har jag delat smart. In alla fröer i de kvarter där de står, så liksom odlingsbädd 1, 2, 3, 4. Så då är det bara att gå ut och peta in.
Just det, för att du är så himla duktig med ditt växelbruk.
Jag försöker i alla fall. Så att det är sorterat utifrån var i vilken odlingsbädd det ska stå. Och det var ganska praktiskt, märkligt nu när jag kom ut på landet och hittade min fina korg. Då blev jag lite sugen. Så nu har jag petat ner gamla fröer.
Ja.
Från förodlingslådan. Och det är lite huller om buller. Så hur det nu ska gå till. Och reda ut vad det egentligen är för någonting där i. Det är nästa fråga.
Om inte jag skulle ha haft det jobb som jag har nu. Som är att skriva. Så skulle jag ha blivit bibliotekarie. Var min plan. Och mitt så här, katalogiseringshjärta bultar så starkt. För det du precis förklarade.
Eller arkivarie. Någonting.
Ja. Alltså så pass underbart.
Det är ganska härligt att sortera saker. Ja.
Och sen när du går vidare till själva sådden, hur ser det ut då?
Då rullar jag egna pappkrukor.
Just det.
Hela tiden. Och det beror ju på att jag tycker att det är rätt mysigt att göra det. Man sitter och pillar och så sitter man och småsnackar med någon och tar ett glas vin samtidigt. Och det glor lite på tv kan man göra. Alltså man kan göra rätt mycket samtidigt och så är det rätt, det är så här monotont arbete som är ganska meditativt nästan.
Mm.
Så det gör jag. Och ibland så, eftersom jag inte har det där lyxiga självbevattningen, så vattnar jag ju.
Mm.
Och då kan det hända att jag inte är där i tid. Och då torkar kanterna på de här pappkrukorna. Ja. Och då kan också, alltså de suger i sig rätt mycket vätska själva. Så man får vara jäkligt noga med vattning.
Och hur tänker du med timing och så kring frösådd?
Du menar, som följd av den här ordningsamheten så ska jag också ha någon slags ordning på sådderna. Ja, men det är klart. chili och tomater februari, början på mars. Och sen allt eftersom då helt enkelt utifrån från vad man vet. Sen så kommer ju gurka och squash och pumpa och sånt. Det är inte förrän fram i
lite längre fram.
April, de kanske har maj. Det går så himla fort för dem att komma upp.
Men och du förhåller dig liksom inte till, vad ska man säga, yttre planetära.
Nej, det är du som gör det. Och då tänker jag att du tänker på månodling.
Ja.
Ja, är du inne på det?
Ja, men alltså jag har haft, Sara, nu sa ju du i vårt förra avsnitt att folk har, att det har varit lite knackiga år. Men jag har ju då haft lite problem med missväxt här ett par år. Det finns teorier om att det kan ha att göra med att jag glömde att gödsla till exempel.
Mm.
Jag tror att det är något, jag skyller på planeterna, jag tror att det är något planetärt. Så i år så tänkte jag att jag dels ska gödsla, men att så här, med lite så här hängslen och livrem även så här, börja månodla lite ordentligt.
Och hur funkar det då?
Nej, men alltså, det kan ju funka.
Det är så, du måste springa upp mitt i natten.
Exakt.
Det är så.
Nej, men alltså, det finns två olika sätt. Mm. Och det ena är superkomplicerat. Och där de som ägnar sig åt det känner att de får en stor skillnad i sin skörd. Liksom. Och det är lite mer så här, det är det där springa upp i natten odlingen. Och det kan man liksom inte riktigt göra på egen hand. Det måste man ha en sån här kalender för.
Mm.
Det finns en annan, lite mer så här bondepraktikan-aktig månodling också. Som är den som jag kanske mer hade tänkt förhålla mig till.
Mm.
Som handlar om att man liksom mer kollar på om det är nymåne eller fullmåne.
Okej. Och vad händer då?
Alltså egentligen, det som framför allt händer är ju att man kommer ihåg att så.
Men vad då man sår vid nymåne? Eller man sår vid fullmåne?
Ja, alltså man skördar. Det...
Men man, Elin, man måste så först. Man kan inte skörda utan att så.
Det här är anledningen till att jag månodlar. Man får en deadline. Det är okay. Liksom det dags. Men alltså kring nymåne och fullmåne så kan man märka liksom ett par dagar före eller ett par dagar efter. Så kan man märka en viss, ett tilltagande, liksom en liten... en ökad tillväxtperiod. Och det som är, alltså folk har inte riktigt så här, just vid sådden, att så vid en viss, alltså tilltagande eller avtagande måne, det verkar kanske inte så påverka skörde, alltså även om det gror bättre vid ett visst tillfälle, så verkar det kanske inte påverka skördemängden. Alltså det fröbortfallet påverkar liksom inte hur mycket du skördar i slutet. Men en liten notis som jag hittade i en av mina månodlingsböcker som talade till mig väldigt, väldigt starkt. Det var en person som hade testat med rädisor och så rädisor vid månuppgången. Alltså helt enkelt på kvällen. Och märkte att han fick en mycket större skörd av det.
Men vad jämförde han med? Hade han sått samma han dag sådde, på morgonen?
Han hade liksom två tillfällen under dagarna som han kunde så. Han hade ett väldigt så här, han hade typ stämpelklocka eller någonting. Mm. Så han gick liksom till jobbet en viss tid och kom hem en viss tid. Och så sådde han liksom en gång på morgonen och en gång på kvällen. Och så kunde han liksom jämföra. Och så...
Att det som var sått på kvällen växte bättre? Nej, grodde liksom, bättre?
Ja, precis. Och blev bättre rädisor. Det här är ju som sagt en person.
Mm.
Men jag svarar väldigt väl emot deadlines. Så jag tänker att hela det här kommer att bara gå ut på att jag faktiskt får mer sått.
För att du har en tidpunkt exakt, som du måste förhålla precis. Dig till.
Exakt.
Så egentligen har det inte med månen att göra, utan med dig?
Det mesta har ju med en själv att göra. Jag förhåller mig till det som en deadline, vilket för mig fungerar.
Du tittar ut så? Eller tittar du i kalendern? Eller har du en app i mobilen?
Jag vet ju att jag har alla tre.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Na 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 na. Na, 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 na. Jag kan också bli så här, den här årstiden blir man så här klorofyll. Mm. Jag kan få en enorm så här klorofyllbrist.
Mm, ärtskotten. Oh. Det går inte att komma ifrån att de är bra. De går faktiskt att odla hela året.
Har du en sån här liten hydroponisk bytta?
Nej, jag har en mjölkkartong.
Gud vad härligt. Ja.
Nej, jag har inte någon hydroponisk låda, utan jag har en, eller jag har inte alls någon mjölkkartong, men jag har haft en mjölkkartong, ja. Men den blev lite fransig i kanterna kan man säga. Men en liten kruka helt ja. Enkelt med jord, en låg kruka ja. Med jord. Och så lägger jag på lite ärtor. Så strör jag på lite jord och vattnar. Och så på 4 dagar kanske så har det grott och så kommer det upp små ärtskott. Så kan man alltså skörda ett par, 3 gånger i samma odling.
Aha.
Och så lägger man på mackan eller i salladen. Men vad gör du då?
Nej, men jag gillar ju groddar mycket. Men vet du vad jag såg precis?
Nej.
Vi är ju hemma i vår producent Astrid Bengtsdotters lägenhet. Ja. Och i hennes kök så såg jag 4 stycken enormt spännande strånkar.
Det har inte jag sett. Vad är det för strånkar?
Alltså det är vitlöksblast. Så Astrid har liksom satt klyftor, vitlöksklyftor, som nu ser ut som extremt frodig, platt gräslök.
Purjo.
Ja.
Mellanting mellan purjo och gräslök.
Precis. Så det här tänker jag att jag ska göra också.
Men då undrar jag, har du frågat Astrid om hon har gjort det här för att skörda blasten?
Astrid, gjorde du för att skörda blasten?
Jag besatte ju dem för att jag fick dem där. Och de skulle ha planterats i oktober och så fick jag dem i december efter jul på posten. Och så sa du glatt när vi stötte på varandra på stan att det är så milt nu. Så du kan plantera dem nu. Och då blev det smällkallt. Och då tänkte jag så här, jag trycker ner dem i krukor i köket och ser vad som händer. Och så frågade jag på vår Facebook-sida hur man ska bära sig åt. Och då svarade en snäll lyssnare att det kommer inte att bli några klyftor av det där. Men att det kan bli en hel lök. Och att man kan äta blasten.
Vintern överraskar. Man stoppar ner någonting i en kruka. Det kommer upp ett fantastiskt misstag.
Det kan man äta.
Och en annan sak som jag håller på med just nu, är, som inte har kommit igång än, men som jag har höga förväntningar på, är att grodda själva hela vitlöken. Alltså inte den separata klyftan, utan på samma sätt som man startar, ni vet, såna här fina ekollonkrukor
eller vaser, Eriksson Svensk Tenn ekollonvasen.
Med samma princip där man sätter ett ekollon som liksom får sitta med rumpan ner i lite vatten. Mm. På samma sätt kan man sätta en hel vitlök med rumpan ner i lite vatten. Och så ska den sitta där i 5 dagar och börja komma till liv och börja få lite rötter. Mm. Och det blir nyttigt på samma sätt som riktiga groddar blir nyttigt.
Den vilket vaknar, blir nyttigt?
Vitlöken. Sen använder du vitlöken som en vanlig vitlök. Fast den är enormt mycket nyttigare.
För att den har utvecklat rötter.
Den har liksom vaknat till liv. Och börjat, så här, den här växtkraften som varje liten klyfta bär på. Mm. Den växer till liv.
Tack vare att den utvecklar rötter.
Exakt. Den tror att det är dags att köra. Och då kommer man där och då är grusar de drömmarna tyvärr. Men
laddad.
Då är den laddad.
Jaha. Så det och då använder du den som en vanlig vitlök?
Precis. I matlagning och råriven över någonting litet gott kanske. Råriven över någon pasta eller så.
Men.
Och då är det på samma sätt som alltså vanliga groddar. Som ju när det är ett frö är ju jättenyttigt. Men när fröet blir till en grodd så vaknar ju en helt ny livskraft i den. När alla de här hämmande hormonerna försvinner och fröet blir till en grodd. Så är det ju en helt ny nyttighetsnivå. Och det blir samma sak med vitlöken.
Nu undrar jag en sak. Mm. Jag tycker ju att det är fantastiskt när man gallrar morötter.
Mm-hmm.
Ja, gud. Jag vet att du avskyr att gallra. Men när man gallrar liksom morötter...
Mitt liv passerar i revy framför ögonen för att det är så tråkigt.
Ja, jag vet att du tycker det. Men när man gallrar morötter, då får man ju de här fina, fina små blasten.
Just det.
Och mumsa i sig. Den grövre brukar jag göra till pesto.
Mm.
Jag blandar med vitlök och någon liten hasselnöt eller någonting. Och lite olja. Jättegott.
Råa.
Blasterna, ja. Alltså när den har blivit grövre. Men när de är så här små, små späda så lägger jag på sallad. Och det blir så himla gott för man får den där lilla morotssmaken.
Oh.
Och då undrar jag, tror du att man redan nu skulle kunna så morotsfrön bara för att få upp blasten inomhus?
Ja.
Det borde man ju kunna göra. Sätta en liksom ett tråg i fönstret. Och så bara så tätt som 17 och så kommer det upp. Det borde ju gå.
Ja.
Har jag aldrig tänkt på. Det ska jag göra. Gud. Då har man det till en tidig sallad.
Morötter. Nu under glamorötternas år så är ju morötter en sak som jag tänker satsa på.
Varför då?
Jag har aldrig gjort det. För att jag tror att morötter har varit lite färgade av någon form av så här nytto... Alltså en nyttoodling som jag kanske inte så här blir uppspelt över. Tvångsodling på något sätt. När man inte odlar för, så här, för att det är härligt utan för att man ska bli mätt.
Men vet du vad som är kul med morötter? Nej. En liten passus. När man har barn så är morötter toppen. Aha. För att då kan barn gå och dra upp sin lilla morot direkt ur landet. Sköljer den i någon byta någonstans och så knapriser den direkt. Jag tror att morot är en väldigt bra barn.
Det stämmer nog. Jag har minnen av det här nu när du säger det faktiskt. Mm. Att man var lite så här och var på självplock. Nej, men, och då har jag tänkt att jag ska satsa på rockrötter. Ja, Deep Purple är ju ett band som jag gillar väldigt mycket. Så då tänker jag att jag ska odla Deep Purple.
Okej.
Okay. Okay, men Purple Haze till exempel.
Ja. Och alla är violetta.
Ja, precis.
Jag ska försöka mig på kålrot.
Ja.
Jag älskar kålrot. Nordens apelsin kallas den. Vet du det?
Det känns bekant.
Ja.
Kallas den också för rutabaga?
Vad heter det?
Rutabaga. Ja, eller det är någonting som jag har...
Nej, okej. Okay. Jag tar tillbaka det. Rutabaga.
Okej, okay, jag tar tillbaka det.
Aldrig talas om.
Ja, men vad härligt. Har du någon plan för hur mycket du ska ha av den?
Kanske... Ja, 10 stycken.
Ja, det låter fantastiskt.
Det räcker, tror jag. Men de är ju så otroligt C-vitaminrika så att en tredjedels kålrot innehåller lika mycket C-vitamin som en apelsin.
Och man får för sig att de också är så enormt lagringsvilliga.
Ja, det går jättebra att lagra.
Sånt är ju tacksamt.
Mm, men det är ju samma med morot. Om man till exempel bänna ner dem i sand i ett kärl med bytta med sand så ligger de där och så blir de blir inte så här mjuka då utan håller kvar stunsen.
För det är också en sak som jag tänkte göra. Jag träffade en så himla härlig trädgårdsmästare förra sommaren på Öland. På Kapellagården.
Mm.
Där de höll på och experimenterade med att odla morötter i sand. Redan från början. När man, liksom, man gör en stor bädd. Har du testat det här någon
gång? Nej, jag har inte gjort det.
Man gör en stor bädd, fyller upp med sand, stoppar i sin växt. Och täcker med färskt gräsklipp.
Mm.
Och sen varje gång man vattnar så liksom rinner det näring från gräset ner i sanden. Och inga skadedjur kan bo där för att det är sand.
Precis.
Och man får fantastiska raka rötter. För det finns inga stenar. De stöter liksom
för det är det som är hopplöst med knölig jord.
Exakt. Enkelt,
att de böjer sig och grenar sig. Och
hit och dit och att alla
konstrar. Men man skulle bo vid ett grustag.
Mm. Helt det enkelt. Här är ju vårt ständiga problem. Att få tag på sand, jord, kompost.
Mm.
Alla de sakerna man behöver.
Kompost tycker jag att min bokashi, den vill jag ju alltid hylla och höja till skyarna. Alltså under vintern så vi bokashi komposterar. Nu är jag inne på kompost igen.
Ja, men berätta om komposten.
Bokashi, det är ju det här, den här japanska komposteringstekniken, eller asiatiska, den bygger på mikroorganismer som är utblandade i ett vetekli. Och då kan man helt enkelt under vintern hemma i sitt kök så langar man ner allt matavfall, även kokt och fisk och kött och kokta grejer så där, som man inte lägger i trädgårdskomposten. Ner i en hink med tättslutande lock, på med det här ströt, sen på med det tättslutande locket förstås.
Mm.
Och sen så fyller man upp den här hinken allt eftersom. Jag har mina, alltså renset och det jag kastar lägger jag först i en liten mellanstation i form av en tom glassbytta. När den är full, då är det dags att lyfta på locket och hälla ner i komposteringshinken. Och så på med sånt här, en matsked strö. Sen fermenterar det. Syras helt enkelt. Mm. Så att det bryts ju inte ner, men det liksom blir
en liten kultur. Sen, och lukt, har du någon lukt under den här processen?
Nej, det luktar ingenting. Det luktar lite syrligt när man lyfter på locket, men det kan man stå ut med. Det är ju faktiskt inte helt oangenämt ens.
Det här är så fantastiskt.
Och sen så under vintern så tänker man så här, det går inte att gräva ner någonstans. Nej. Men då har jag löst det genom att helt enkelt ställa ut hinkarna i, jag har några fina hinkar med tappkran, så kan man också tappa ut vätskan som blir i hinken.
Och vad gör du med
den? Och den vätskan, den kan man rensa avlopp med. För den liksom äter upp så här beläggningar. Mm. Och man kan också blanda ut den i vatten och vattna sina inomhusväxter med. Och jag har ett fikon hemma som egentligen lever ett ganska deppigt liv. Men tack vare den här bokashi-vätskan så har det, liksom, det bara prunkar hela vintern. Det är helt galet.
Det är som att du har givit den liksom världens härligaste surkål att äta.
Ja, precis. Den håller sig frisk och fin och har fina blad.
Gud vad spännande.
Hur som helst, vad gör man med bokashi-komposten på vintern när man inte kan gräva ner den? Jo, man ställer den i sin lilla hink inne i sitt lilla förråd som jag har. Den ska stå i värme i 2 veckor.
Mm.
Och sen när den har stått där så åker den ut på balkongen. Och sen så bär jag med mig den. Jag åker ju med saker, du vet, som vanligt. Jag flyttar plantor fram och tillbaka mellan stad och land. Och nu är det även bokashi-hinkar som åker. Så att nu har vi en rad bokashi-hinkar i ett förråd på landet. Och nu ska det grävas ner.
Vilken dröm.
Ja, det är fantastiskt. Och det som har hänt också, som jag är nästan, dels är jag jätteglad över komposten. Och att få det här materialet till mina odlingar. Men sen är jag så himla nöjd med att vi har i princip vi är en liten familj, 3 personer plus hund. Vi har i princip en påse med sopor i veckan. Till skillnad från, alltså annars så kan man ju slänga en soppåse per dag. Du, nog om bokashi. Vi är för övrigt inte sponsrade, om någon till, som av en händelse skulle tro det, som vi alltid pratar om bokashi. Vi kan fortsätta. Nu är det ju faktiskt, återigen, det är odlartid.
Yes, och till slut.
I förra avsnittet pratade vi om pianol, för vi fick ett meddelande på Facebook-sidan. Och vad gjorde jag då?
Vad gjorde du?
Jag beställde från härliga gourmetgarage.
Just.
De har pinolotomater och vet att de sålde bara 1 paket per hushåll. Så det här är
det
något
är riktigt, så pass exklusivt.
Riktigt härligt. Nu läser jag innantill faktiskt.
Ja.
Pianolo ska ha den karaktäristiska il pizzo, en liten spets. Och en pianolo, det är alltså ett sätt att förvara, att hänga upp tomaterna. Och det är därför den heter pianolo. Så att, och det är de här som vi pratade om sist, att de hänger i gardinerna.
Evighetstomaten.
Precis, det känns som någonting som Lennart Hälsing hade kunnat skriva.
Älskade Lennart.
Ja. En italiensk liten variant. Liten och fast. Och god och kan växa i klasar och kan förvaras hur länge som helst. Den kan sås nu och så fram till i maj. Jag har inte sått mina än, men jag har skaffat hem fröna. Så nu är det snart dags.
Pianolodags. Vet du, jag ska faktiskt odla efter min efter mitt kronärtskocksbrätte. Min nästa grej som jag ska så fullt berätta av är en italiensk jättespännande grönsak också som heter puntarelle. Alltså det här är lite för mig lite oklart vad det är, men jag känner
otroligt odla saker som man inte vet.
Men jag känner de kallar den för, jag läste någonstans ett namn på italienska som jag tolkade som sparris endive. Eller sparris i Korea. Och det tycker jag berättar ganska mycket om hur den ser ut. Alltså det är ett ett vitt huvud som ser ut som ett stort, om du tänker dig om man hade fått en enorm maskros och bundit ihop de maskrosbladen uppåt och blekt dem så att de blir liksom vita längst ner och gröna i toppen. Och sen så, och den är ju säkert, alltså, om du håller den i öronen som en vädur, då är den säkert alltså en halv meter eller någonting. Oj. Från blast till rot. Och om du pillar loss de där maskrosbladen, då kommer
som inte är maskrosblad.
Alltså det är ju någon form av släkting i alla fall.
Och det är en beska.
De är superbeska.
Det som vi behöver.
Exakt.
Det som människan behöver och som vi i västvärlden nästan har plockat bort. Det är bara Italien som har fortfarande bäskar till maten.
Just det.
Och det för att vi äter så mycket sött.
Så vi blir helt avtrubbade och klarar inte av den där lilla bäskan. Nej, men de är ju jättenyttiga och jättebra för matsmältningen och allting. Men så då pillar man bort dem och spar dem och äter upp dem vid ett annat tillfälle. Så man pillar bort de långa vita bladen och där inne hittar man liksom som ett huvud som ser ut liksom som, om du tänker dig ett blomkålshuvud. Fast istället för små blomknoppar som det är på blomkål så är det liksom något som ser ut som korta, ljusa sparrisar.
Mm-hmm.
Ett hela huvudet fullt med sparris.
Som växer ut från huvudet på något sätt?
Ja, inuti det här huvudet. Och de tar man då och så hyvlar man dem tunt och lägger i lite isvatten och sen så gör man som en liten dressing med citron och vitlök och olivolja och lite grejer. Och så har man på det och så äter man dem så.
Man äter dem som sparris nästan.
Ja, fast man har dem råa.
Ja.
Och det här,
oj, vad gott.
Det
är det lite beskt?
Det är beskt.
Och så blir det lite syrligt med dressingen. Syrligt
och krispigt.
Vad har man till då?
Jag tror, och det är alltid så svårt att säga saker om Italien när man aldrig har varit i Italien.
Jaha,
jag tror att man kanske äter det som en, liksom, en liten antipasti eller en liten, såhär, en liten sidorätt eller en liten, såhär, ett litet snacks, en liten förrätt. Det är jättenyttigt att äta en besk sallad innan maten. Det är som att ta motsvarande det när vi i Sverige tar liksom besk, liksom en liten malörtssnaps innan maten, en sup.
För att påverka matsmältningen.
Så att matsmältningen kommer igång. Liksom. Så jag tror att man äter den som en sån liten.
Och det är därför man avslutar med något sött också, eller hur?
Det har jag hört.
För att det är påverkat. Men att man inte ska vräka i sig bara söt mat hela tiden. Precis. Utan den här balansen. Du, har du sett några nässlor än?
Nej.
De kommer ju snart.
De borde vara på gång. Jag längtar efter en plats att ha ostörda nässlor. Jag odlar ju på koloniområde. Och då är det ju, försöker man ju odla lite mer respektfullt. Jag önskar att jag kunde liksom ha en varm laggårdsvägg. Där, ja, grattis till dig och alla andra.
Till mig och plocka.
Där man liksom inte behöver tänka på om de inkräktar på någon annans område.
Nej, precis. Jag har ju ett kluvet förhållande till nässlor. Jag tycker inte så att det är så gott med nässelsoppa. Jag tycker att det smakar lite för kärvt och lite unket.
Det är superspeciell, Bella.
Ja, men jag vet att en del älskar det. Men nu har jag kommit på att i år ska bli nässelsalladens år också. Det är många olika slags år här i år. Men att faktiskt plocka späda nässlor och lägga på salladen så att man får i sig det där.
Tänker du behandla dem på något sätt eller tänker du våga köra råa?
Jag kör råa, tänker jag. Om de är väldigt späda, vad tror du?
Ja, jag tror...
Är det farligt?
Nej.
Nej.
Jag tror alltså friskt vågat, nästan allt vunnet.
Ja, men eller hur? Det, vad kan hända? Man kan få ont i magen.
Man kan bränna sig lite på tungan.
Nej, men inte när de är sådana jättespäda.
Nej, det stämmer säkert.
Eller hur? Det är ju sen när de är större så att de utvecklar de där
taggigheten.
Eller?
Framtiden kommer utvisa.
Jag kanske inte kan prata nästa gång.
Du får ha lite groblad. En tallrik med nässelsallad och en tallrik med groblad.
Tänker jag fel?
Nej, jag tycker att du tänker helt rätt.
Jag ska försöka, men jag tänker äta det själv. Jag ska inte bjuda någon på det innan jag har testat.
Gud vad spännande. Hur förhåller du dig till blommor?
I maten?
Ja, och i odlingen. Har du några planer på blommor i år?
Ja, ringblommor och krasse förstås. Men också den här lilla vallörten.
Mm.
Som man egentligen inte ska sätta. Den sätter jag bredvid, för den har såna pålrötter som bara breder ut sig överallt. Lavendel, förstås. Och vad tänker jag mer? Vad har du?
Alltså jag hade ju ett sånt himla härligt möte med vänderot i somras.
Jaha.
Där jag upptäckte att vänderot kan bota all form av stress. För mig i alla fall. Jag säger inte att det är för alla, men för mig var den perfekt. Man gör lite te på vänderot som man dricker på kvällen. Och sen så somnar man som en stock och vaknar som en ny, härlig, ostressad människa.
Hur ser vänderoten ut?
Roligt att du frågar, Bella.
För du har nämligen med en liten flaska här med en kork som du skriver upp.
Om du kan ta en sniff ner i den här flaskan.
Det är... Det är torkad vänderot.
Ja,
valeriana. Det precis. Är valeriana. Det är samma
som
sak.
Som man köper på apoteket och på...
Det är rena roma.
Vissa tycker att det är den äckligaste doften någonsin har känt. Andra tycker att den inte är så farlig.
Det tycker inte jag. Jag tycker att den luktar ganska gott. Det luktar lite sådär... Ja, men det luktar lite apotekare.
Det är faktiskt samma... Ett av ämnena som är samma som i fotsvett.
Som... Ja. Är det så apotekare? Vadå, har apotekare osedvanligt mycket fotsvett?
De går runt i sina sådana där små plasttofflor. Bara svettas. Nej, men så, jag har redan valeriana på min kolonilåt. Men jag tänker att i år ska jag på ett aktivt sätt se till att den förökar sig.
Hur ser den ut?
Alltså den ser ju fantastisk ut. Första året så får den en liten låg bladrosett. Som är ganska... Man tänker inte riktigt på den. Men katter blir helt... tokiga av den här. Det är någonting med deras nervsystem som gör att om de kommer i närheten av vänderots blad så bara att de kastar sig ner i dem och bara blir helt så här lidliga. Så det händer först. Om man har en katt som så här kastar sig ner i någon liten bladrosett på ens...
Då förstår man att det är vänderot.
Och sen så när de blommar så får de en lång stängel, ganska hög och smal. Och på toppen av den så sitter det som en lite så flockblommig, alltså en vitrosa liten boll som luktar väldigt härligt av något sött, lite så sött, lite körsbär eller någonting och någonting lite unket under som jag gillar väldigt mycket. Så det var fint att ha så långt bak i rabatten.
Vad fint.
Ja.
Och de där bollarna, är det nästan som allium eller?
Ja, de är lika. De är lika. Och så fast med en ljust rosa, vitrosa färg.
Det är dags att avrunda, va?
Ja.
Men jag tycker nästan att vi ska ta tag i det här med plantbytardagen eller plantbytarorganisationen.
Just det.
Kan vi ha någon slags variant på vår Facebook-sida? Att du och jag kanske går in och föreslår någonting. Mm. Läsare och lyssnare går in och föreslår. Ja, men bor ni i...
olika ställen.
Östersund, så kanske det är någon i Östersund som kan slänga ut en liten blänkare om att vi ses här och här. Eller så.
Och det man kan börja med en gång är ju också fröbyte.
Det är ju enkelt att hantera.
Precis.
Men då måste man ha något att skicka fröna i. Och det har du försökt visa en gång hur man viker fina små fröpåsar. Det har vi fått klagomål på. Kan vi ändra på det här?
Den blev lite snabb, den filmen. Mm. Alltså man måste vara någon form av kolibri för att hänga med i svängarna.
Mm.
Så det kommer vi att göra om. Och göra en ny liten långsammare i mänskligt tempo på den filmen. Och lägga upp hur man viker en liten praktisk fröpåse.
Och sen så skickar man till varandra fram och tillbaka och byter och delar och förmedlar vidare.
Fantastiskt.
Dela.
Biologisk mångfald, odlarglädje.
Återbruk.
Allt man älskar.
Och nu in och umgås på vår Facebook-sida. Det här var allt för idag. Tack Estrid Bengtsdotter som har suttit här som en coach i fåtöljen och producerar så fint. Tack Elin.
Tack själv.
Vi ses nästa gång. Hejdå. Hörs nästa gång. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.